Let's go! Som de brukar säga när de vinner ett Formel 1-lopp, säger de alltid det.
Ja.
Let's go!
Vi har också de här den klassiska ramsan som alla amerikanska sportar använder sig av. När publiken bara sjunger
Let's go! Rangers!
Ja.
Let's go Rockets! Let's go Lakers!
Ja.
Det funkar inte med New York Knicks. För att det bara är en stavelse.
Ja, precis. Man skulle ju kunna kalla dem för Knickers då. Men det blir lite konstigt om man
ska... Ja, det blir ju trosor.
Ja, och att det låter konstigt om hela publiken sjunger det.
Ja, det blir lite märkligt kanske. Ja.
Det visade sig mitt rasistiska, ja.
Varför då menar du?
Nej, vad ska jag?
Jag fattar inte.
Alltså, om hela publiken sjunger Knickers...
Jaha, nu fattar jag att det låter som... Ja, okej. Okay.
Dagen började bra idag.
Okej.
Okay. Men på vägen hit så vet jag inte om jag blir spottad i huvudet av en byggarbetare.
Oj, varför... Hade du gjort någonting mot byggarbetaren?
Nej, jag tror inte det.
Nej.
Men det var soligt som det har varit hela dagen här i Göteborg idag.
Ja.
Och sen helt plötsligt när jag går förbi byggställning så får jag något blött i huvudet. Och jag vet inte vad det är.
Nej. Fågelskit hade man inte tänkt spontant.
Ja, precis, men det luktade inte.
Nej.
Så det måste ju vara ett vatten då. Eller saliv.
Om det var lite brunt så skulle det kunna vara en snusare. Men det kanske det inte var.
Nej, det var det inte.
Nej, låt oss säga att det var vatten.
Ja, jag vill hellre tro att det var vatten faktiskt. Men annars har det varit bra. Ja. Har du haft en bra vecka?
Den har varit bra.
Mm.
Jag gjorde debut som danskritiker.
Just det. Jag skulle läsa den idag, men så glömde jag bort det.
Finns på expressen.se. Ja,
om folk ska läsa.
Om ni vill läsa mina takes om modern dans.
Du är ju duktig på att skriva. Så det är
tack David. Idag så ska vi prata om en riktig klassiker. Det kanske kom jag på nu när jag satt och läste, alltså den sista riktiga Strindberg-klassikern.
Ja.
Alltså vi har ju gott om verk efter den här som liksom är kanoniserad i någon sorts liksom litteraturvetenskaplig kontext. Så.
Men det är inte så många som läser Okulta dagboken.
Nej, precis. Eller Svarta fanor, eller Blå bok, eller sådär. Och det här är väl den sista riktiga som är liksom uppe där. Men om man ska göra en pantheon liksom, av kända Strindberg-verk, så är det väl liksom Röda rummet, Mäster Olof, Hemsöborna, Inferno, Tjänstekvinnans son... vad fan, en dåres försvarstal, Fröken Julie såklart, Fadren kanske.
Min fru frågade mig i när var det? Måste ha varit i lördags. Vilken är pjäsernas pjäs? Och det är svårt att svara på.
Hamlet brukar ju kallas det.
Ja,
som jag för övrigt ska recensera nu på fredag.
För det var därför vi kom in på det. För att hon pratade om Hamlet som pjäsernas pjäs. Och så kom vi in på diskussionen om vad som är pjäsernas pjäs. Och det måste väl vara Hamlet eller Romeo och Julia kanske.
Ja, förutom att Romeo och Julia inte är en särskilt bra pjäs.
Men så pass, alltså... Om man pjäsernas pjäs får man väga in ganska mycket, tror jag. Men,
alltså, den är ju fin, men den är ju inte Hamlet eller Macbeth eller... Kungligare eller...
Jag funderade på vad det skulle kunna vara istället. Och då kom jag på något exempel som inte var Shakespeare, men jag har glömt bort vad det var. Just det, att man kanske får gå tillbaka till de antika grekerna typ. Men, det, är ju, men det är svårt att ta någonting från 1700-talet eller 1800-talet. Ja, precis. Det var exakt exemplet jag nämnde. Men det är svårt att kunna säga någonting som har kommit efter Shakespeare i alla fall.
Agamemnon.
Men det är tråkigt i alla fall, att ha fastnat. Liksom. För om man ska prata om litteratur så säger man inte Don Quixote.
Man skulle väl kunna liksom, argumentera för Alltså ett dockhem eller Fröken Julie. Alltså, men alltså bara man ser till liksom vad som är mest spelat.
Och så. Ja.
Men det är ju inte lika spelat som Hamlet.
Nej.
Men sen bara... så är det väl också för att så här, alltså, för att Hamlet har en sån jävla särställning liksom. Alltså att alltså den har ju lite samma grej som jag vet inte, Mona Lisa. Ja. Att den är som man väl skulle kunna kalla för liksom tavlornas tavla. Bara i hur känd den är och vilken liksom ikon den är samtidigt som den håller en viss kvalitet.
Ja.
Det finns ju ingen bok man kan säga det om.
Nej precis.
Odysseen kanske, men liksom...
Det är ju, vad kul att du nämnde det, för att jag tänkte inte på om man skulle gå över konst. Jag tänkte bara att det var konstigt i teater. Att det liksom...
att filmernas film skulle man väl kunna säga. Att, ja, fast det är fan svårt där också, för då blir det liksom Gudfadern eller Citizen Kane.
Ja, du skulle också typ kunna säga Apocalypse Now också. För det går att säga så många liksom som är...
Jo, fast jag skulle ändå säga att så här, Apocalypse Now är liksom ett så här... Det, visst kan man ha den som sin favoritfilm och visst kan man säga att det kan man säkert argumentera för att jag är liksom ingen filmvetare, men för att det är tidernas bästa film. Men det är ju inte liksom ett så här clear cut, ja, men som att Hamlet är...
Nej, men det var det.
Men Gudfadern och Citizen Kane skulle man nog båda kunna liksom argumentera för nästan ha den statusen.
Ja, alltså Citizen Kane idag tror jag är ju mer att man för vidare i någon slags tvingad kanon än att folk faktiskt har sett Citizen Kane idag.
Citizen Kane är skitbra.
Ja, men det är inte så många som har sett den idag.
Ja.
Så jag tror de flesta som säger det är ju bara för att man måste typ.
Ja.
Men, alltså, eller för att det förväntas av det, sagt, ja. Utan att de ens har någon aning om vad det är de visar till. Men det var kul för konst. Jag trodde typ att teater var den enda som inte hade uppdaterat de senaste liksom 500 åren. Men Red Mona Lisa är ju verkligen ohotad detta i konstvärlden.
Ja, alltså sen så finns det ju liksom... Alltså, det är ju också svårt för att... Ja, men just att det är världens mest kända tavla.
Ja.
Är den ju ohotad som, men...
Men också att folk åker liksom till Paris bara för att se den.
Ja, det är, men å andra sidan så har den ju inte... Alltså så här, många liksom teatervetare och så skulle ju argumentera för att Hamlet är tidernas bästa pjäs. Ja. Jag tror det finns få konstvetare egentligen som skulle argumentera för att Mona Lisa är tidernas bästa tavla.
Nej, det tror jag inte det finns.
Nej.
Framförallt inte för att de är ju... Alltså oavsett vad man tycker om Mona Lisa, med konstvetare är ju också de störigaste vetarna inom humaniora.
Ja, de är väldigt...
Det finns ingenting de tycker är roligare än att hata på saker som folk gillar.
Nej, precis. Nej, så är det ju verkligen. Alla konstvetare hatar Banksy och Marina Abramovic över allt annat.
Ja, de hatar ju också...
Och det kan man i och för sig förstå. För att
hela romantiken väldigt mycket.
Vad gör de det?
Ja, i alla fall det är min upplevelse av att de har liksom suckat över att barn tycker att det är så coolt med Marcus Larsson typ någonting.
Mm. All right.
Ja. Just, men vilken är Strindbergs pjäsernas pjäs då?
Ja, men det är väl Fröken Julie.
Ja, det var där jag sa
den
också.
Här är väl nästan två.
Ja, för den här har ju också ett...
Dödsdansen är väl där uppe också kanske.
Det finns ju ett Strindberg-citat.
Vi har fortfarande inte sagt vilken pjäs det vill.
Nej, det har vi inte sagt.
Ja, men vi kan hålla på det lite till. Ja. Det står också i avsnittsnamnet.
Ja,
så.
Ja, det är sant. Men han har ju då sagt att min mest älskade pjäs...
Ja, kallar han det för.
Ja, och det har man ju hört innan. Men jag har alltid tolkat det som att Strindberg, när han sa det, syftade på att det är den här som människor har älskat mest.
Mm.
Men det var det ju inte.
Naja.
Utan det är bara hans favorit.
Ja, precis. Men att han älskar den själv mest.
Ja, för det han sa väl innan den ens hade spelats på teatern.
Ja. Det vi pratar om är alltså ett drömspel.
Ja. Och den här diskussionen hittills har varit lika lös i fogarna som
ett drömspel. Ja. Den har inte riktigt följt samma drömmarnas logik eller brist på logik.
Nej.
Som ett drömspel.
Men, nej, det kan man inte säga.
ja, vad handlar den här pjäsen om? Vad handlar den inte om?
Ja,
man kan väl i korta drag säga Indras dotter, som alltså är dotter till den indiska guden Indra.
Ja.
Och som det är, alltså ett övernaturligt väsen, en person från himlen eller så, kommer ner på jorden för att se hur vi har det här.
Ja, och det här har ju skett innan då. För Indras son har gjort samma sak.
Ja,
och
precis.
Efter det så fick folk det bättre.
Precis. Indras son kan man väl ganska lätt i undertexten läsa in att det är Jesus.
Ja.
Men det här är Indra då. Hon är en tjej som kommer till jorden och kollar in hur vi har det. Och här så träffar hon ett gäng olika karaktärer. Hon träffar, ja...
Översten. Eller officeren kanske.
Officeren heter han.
Advokaten.
Diktaren. Victoria. Som officeren är kär i, som är en skådespelerska.
Precis.
Hon träffar också...
Den mest... alltså, allt i det här drömspelet är ju på något sätt både dröm och verklighet samtidigt. Men karaktären Victoria är ju den som är absolut mest. För hon är ju både en symbol för officerens ambitioner.
Mm.
Men också en riktig person. Det trodde inte jag. Jag trodde inte hon skulle vara med överhuvudtaget.
Nej.
Men hon kom ju med sen.
Alltså att det är Siri von Essen?
Aha, nej. När officeren pratar om Victoria först så handlar det bara om att han är girig och han vill lyckas med, för han är ju också dramatiker.
Ja, just det.
Och sen så dyker Victoria upp.
Mm.
Och det trodde inte jag. Men Victoria är ju då både symbol för att lyckas som en dramatiker och att...
Ja, hon är en karaktär i pjäsen också. Massa saker händer. Inget av det är särskilt logiskt. Den kanske allra mest kända scenen är när officeren står utanför Dramaten, eller utanför teatern. Det står väl inte rakt ut att det är Dramaten, men det är en anspelning på det. Och väntar på Victoria då med blommor som vissnar.
Ja.
Annars är den liksom, ja, alltså alla de här små vignetterna som spelas upp medans Indras dotter rör sig i den här världen, det är ju liksom, det är ju inga lyckliga historier.
Nej, och, det är synd om människorna, eller det är synd om människor.
Precis, är ju den klassiska repliken som Indras dotter upprepar om och om igen. Och den har ju, det är ju ett så kallat vandringsdrama. Mm. Vilket den delar med Till Damaskus
Och Lyckopärs
resa.
Ska vi kan jag ta det lite snabbt redan nu? Att den här tog ju några år innan den spelade, så nämnde vi ju lite snabbt förut att han sa att det var hans mest älskade pjäs innan den hade spelat på teatern.
Mm.
Och det låg honom ju lite i fatet att han hade fått uppsving som dramatiker igen. För det var ju Lyckopärs resa som började spelas.
Mm.
Och i och med att Lyckopärs resa spelades så fanns det inte riktigt plats för ett till drömspel.
Nej.
Även att det kanske man tycker att de inte borde krocka, så var det liksom att ingen ville ta på sig extra kostnader för ännu en gigantisk pjäs.
Precis. Och Lyckopärs resa, ska vi bara säga, vi har pratat om den i ett avsnitt för det är snart 2 år sedan. Det är en pjäs som väl kan kallas för Strindbergs kanske mest kommersiella, eller i alla fall hans största kommersiella framgång som dramatiker under hans livstid. Egentligen jämte Mäster Olof kanske. Och den, ja, jag kommer inte ihåg vad den handlar om, men den riktigt,
det är ju den med...
det är en kille som heter Lyckopär som reser runt i världen och en massa knasiga saker händer.
Han är väl klockarens son, tror jag.
Ja.
Och bor i torn, och så kollar han ut över att de firar jul, och sen så blir han avundsjuk.
Ja, den här verkar ändå ha gjort starkt intryck.
Nej, men jag för mig att det var för att det var kring jul, tror jag.
Ja.
Och så tar den här fen honom på en resa då genom världen.
Ja,
hur
precis.
Den kan se ut. Och så får han testa på lite olika
saker. Och den är ju liksom inget stort litterärt verk.
Nej.
Men det formatet, alltså en huvudkaraktär som liksom tas runt i världen och får se olika vignetter spelas upp och ibland integrera med vignetterna är exakt samma egentligen i Lyckopärs resa och här och i Till Damaskus 1-3.
Ja.
Den här pjäsen, alltså ett drömspel, skrev ju Strindberg lite verkar det som för att vinna tillbaks Harriet Bosse.
Ja, på typ 44 dagar eller någonting.
Ja, precis. För de hade blivit tillsammans. Strindberg var superkär.
De gifte sig.
De gifte sig.
Och sen stack hon.
Ja, sen så stack hon för att, ja, som vi har sett tidigare i den här programserien så var Strindberg kanske inte världens lättaste person att ha att göra med.
Nej. Och blev han enklare under tiden hon var borta?
Nej.
44 dagar tror jag som sagt att hon var borta. Han hann ju skriva ganska många brev.
Ja.
Varav ett brev innehöll raden, nu parafraserar jag, om du inte kommer tillbaka så här livet av mig.
Ja. Vilket Strindberg många gånger under sitt liv hotade att göra till diverse olika personer och ja, aldrig gjorde eller ens försökte göra.
Nej, han var aldrig ens
nära.
Nej.
Och ja, för att vinna tillbaka sen då så skrev han 2 stycken stora roller till henne, helt enkelt.
Yeah.
Och den ena var då drottning Kristina, i pjäsen om drottning Kristina, som vi väl ska läsa om några veckor.
Yeah.
Och den andra var den här, Indras dotter.
Mm.
Och ja, det får man ju ge honom. Att han lyckades ganska bra med.
Det får man verkligen säga.
Ja, dels i att det blev en bra pjäs och dels i att hon kom ju faktiskt tillbaka även om det sen tog slut ganska snart igen.
Och precis som när han var ihop med Siri så fick hon ju läsa pjäser direkt när hon kom hem då.
Ja, precis. Just
hon var borta i 44 dagar. Han visste inte om hon skulle komma tillbaka.
Nej, han visste inte riktigt vart hon har varit någonstans.
Och så direkt när hon kom tillbaka så fick hon sätta sig och läsa.
Ja, precis. Men...
Ja, den rör sig då mellan ganska många olika scener och platser.
Precis.
Som är lite svåra att beskriva för att de är ju som sagt drömlika. Så att det finns ingen poäng med att försöka liksom beskriva vad
vid
de är
ett egentligen. Slott som håller på att växa.
Ja, det är väl det man kan säga. Det är ett slott som växer.
Men... Precis. En av de mest kända bilderna.
Ja.
Advokatkontoret. Advokaten är en väldigt rolig karaktär tycker jag. Och tydligen baserad på en av de här, för några månader sedan så pratade vi om boken Legender som handlar om Strindbergs tid i Lund efter Inferno-krisen. Och där lärde han ju känna ett gäng studenter som alla hade gemensamt att de var kanske 15 år yngre än Strindberg och såg upp till Strindberg extremt mycket. Och en av de här då var då var han väl en blivande advokat, men nu när Strindberg skriver det här så var han väl färdig advokat. Jag kommer inte ihåg vad han hette för någonting.
Nej, det kommer jag inte ihåg.
Men han var i alla fall en fuck-up.
Ja.
Och det är advokaten i den här pjäsen också. Det är en kille som det aldrig går så värst bra för. Han blir lovad en doktorshatt som man inte får. Ja, vilket också var baserat på en hemsk episod i Strindbergs liv där Strindberg skulle hade blivit lovad att bli hedersdoktor i Uppsala, det gamla universitetet som han hans gamla universitet som han hade hoppat av som ung man som nu skulle hedra honom slutet av 1800-talet med en doktorshatt.
Yeah.
Vilket på den här tiden var ju liksom hedersdoktor någon någonting. Det hade liksom inte blivit urvattnat av att typ Henrik Larsson hade blivit hedersdoktor än, utan så här, blev man hedersdoktor så var man liksom typ doktor på riktigt.
Ja.
Det var liksom en grej på ett annat sätt än vad det är nu, där de liksom bara delar ut de här till höger och vänster.
Ja.
Men på den här tiden så var det inte så, utan det var väldigt liksom en väldigt stor grej att bli hedersdoktor. Strindberg åkte till Uppsala för vad han trodde var liksom, ja, att det bara skulle bli ett ceremoni och gott liksom. Men istället så röstas förslaget om att göra Strindberg till hedersdoktor ner. Och ja, det verkar ha varit väldigt förnedrande då. Och,
det kan man ju förstå. Det hade de ju kunnat se till att det inte skulle hända.
Nej. Och det ska då ha legat till grunden till den här scenen i pjäsen.
Ja.
Akademin driver han för övrigt ganska mycket med. Det är ju lite olika... Ja,
nej, det var aktuellt med Nobelpris i litteratur under tiden han skrev.
Ja, precis. Ja, nu menade jag inte Svenska Akademin, utan nu menade jag...
Aha, Akademin, ja, precis.
Men det också. Men jag menade Akademin som universiteten. Och de driver han ju mycket med i att det är liksom en teolog, en läkare... Och
en filosof.
En filosof.
Och en
jurist.
Jurist, ja.
Som håller på och bråkar om livets mening. Och,
det enda lite tråkiga.
Jag tyckte att det var kul.
Tyckte du det?
Ja.
Alltså, det kändes lite gjort.
Ja, jag. Ja, kanske lite. Men ja, de håller på och bråkar och kommer inte riktigt fram till något. I slutet av pjäsen så... Ja, drar Indra tillbaks till dit hon kommer ifrån. Samtidigt som alla som har varit med i princip kommer och återigen går igenom sina olyckor, all skit som har hänt dem.
Ja.
Vad tyckte kritikerna om den här?
De tyckte om den.
Ja.
Ska jag bara... ta fram, det fanns en Tor Hedberg skrev en bra sak som jag kom på att jag inte har sparat, men som vi kan läsa upp här, tänkte jag.
Så kör på.
Under tiden jag letar så kan vi bara, det här är nog det första tillägget till en pjäs som i och för sig kom med då, men som också var bra tycker jag.
Ja.
För det är några sådana kolarbetare.
Just det.
Som kommer in. Och de tillför ganska mycket till den här pjäsen.
Älskade den scenen med kolarbetarna. För det är verkligen Strindberg går tillbaka lite till sin 80-tals, alltså så här, men det sociala patoset liksom, som ju ändå väldigt mycket har saknats sen dess typ.
Ja, det får man säga.
Sen han liksom började på sin filosofiska resa där med Nietzsche och
protofascismen
och sen gå vidare till okkultismen och sen vidare därifrån till kristendomen. Nu är han liksom, nu har han gått full circle skulle man kunna säga, och är tillbaka lite där han var på 80-talet, vilket är liksom, det är dåligt att det finns fattiga och österländska religioner är coola.
Ja, precis. Det går förbi en rik kvinna och tar en promenad. Och så säger hon, jag tar en promenad för att kunna äta. Och då blir de galna, de här kolarbetarna då. Vadå för att kunna äta?
Ja, men, det är starkt.
Ja. Men Tor Hedberg skrev i Svenska Dagbladet, så han skrev så här: att söka skildra innehållet i detta drama är lika lönlöst som att söka berätta en dröm med bibehållande av dess skönhet eller fasa. Det måste läsas, och det skulle kunna spelas med en stark och egendomlig verkan. Det tillhör Strindbergs allra originellaste alster.
Ja.
Vad fint sagt, tycker jag.
Ja, väldigt fint.
Men, så att det var många som tyckte om den.
Ja.
Fast en person som var lite tveksam.
Är det den personen? Jag tror att det är.
Kanske. Men tror du att det är?
Har han initialer som är samma som ett känt musikformat?
Ja.
Ja, det är alltså Carl David av Vichén.
Ja. Och han var väl liksom inte, han hatade inte precis som han har, på samma sätt som han hade hatat tidigare verk.
Nej.
Men Han älskar inte heller.
Nej.
Bekvämt är säkerligen detta skrivsätt, till det kräver ingen plan. Det saknar djupsinnighet, men det underliga och drömlika i framställningssättet kan dock komma många naiva själar att tro på någon djup mening i det tomma bildspelet.
Han är så savage alltså.
Ja, det är han verkligen. Han behövde 4 rader för att verkligen sänka hela ett drömspel.
Är det någonting han verkligen har gillat när det kom ut?
Nej,
han var det någon av kungapjäserna typ som han verkligen tyckte om?
Ja, men han har inte älskat den på det sättet som andra har gjort väl.
Nej.
Utan det har ju bara varit att han så här, men det här var ganska
fin.
Bra.
Ja. Han sa ju sig liksom älska Mäster Olof och sådär, men det gjorde han ju inte när Mäster Olof kom. Då hatade han den.
Ja.
Ja, Carl David av Vichén.
Ja.
Ja.
Ja, jag vet inte.
Det var väl det vi hade den här veckan.
Jag tror det.
Ja. Men gå och läs ett drömspel. Den är häftig.
Ja,
ja, hur många opiumkulor vill du göra den?
4.
Ja, samma här. Man fattar att den är... Det är ju liksom stor litteratur. Det är inte min favorit.
Nej. Det som däremot skulle vara intressant, det hade varit att... se hur Bergman tolkade den här.
Ja, ja, verkligen.
För det finns på Öppet arkiv.
Ja, det finns filmat. Ja. Ja, fett. Ja, det kan man ju sätta sig ner och göra om man är sugen på det.
Mm.
Kul. Och så får ni jättegärna gå in och ge oss en rating.
Ja, gör det. Jättegärna.
Så blir vi skitglada.
Vi börjar närma oss 100 avsnitt här. Ja, jag tror jag har sagt fel på vilket avsnitt det är varje gång.
Men, vilket avsnitt är det här?
Då säger jag 95 då.
Ja. Ja, verkligen. Då är vi snart där. Yes! Gå in och lyssna och ge en rating så blir vi jätteglada.
Yeah.
Hej då!
Hej då!